Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Schweinsteiger to put Bayern back on the brink. It's hit the post! And Chelsea will have a kick to win it. Fine, fine margins. It will be Didier Drogba.
Wow. Look at that run-up. He's waiting to put Petacek down. He wants him to move, and he doesn't. And that leaves you with a big problem then. He has hit the post. He can't believe it.
It all comes down to this. One kick of the ball by Didier Drogba. Yes! It's the greatest night in Chelsea's history. Champions of Europe at last. Champions League winners. The hard way. They'd beaten Bayern in their own backyard and at their own game on penalties. And they've beaten a path back into next season's Champions League 2. Bayern simply burgled. Chelsea have broken in and made off with the silver and broken their hearts. It's 1999.
Hur fasen återuppstod då? Därför att det hade varit enkelt att ta ett annat spår att men nu kommer det dröja 5 år med total ombyggnad och man är helt knäckt.
Ja, men alltså det var ett val som behövde göras och ett val som till en början verkade svårt. Alltså som verkade finns överhuvudtaget det här valet. Går det överhuvudtaget att resa sig? För ja, Olli Hoeneß, han sitter ju på läktaren och gråter. Enligt hans fru så är han helt okontaktbar. Och det är inte bara under några minuter efter matchen, utan det är ju i dagar, en vecka någonting. Och Karl-Heinz Rummenigge har beskrivit, han kände precis samma sak, att den här chockens magnitud är så stor och så kraftfull, så att jag vet inte om vi någonsin kommer kunna att resa oss och komma tillbaka.
Nej.
Och om FC Bayern ska göra det, är det verkligen vi som ska göra det? Eller är det inte så att jag och Olli Hoeneß och Jupp Heynckes och för den delen Bastian Schweinsteiger och Philipp Lahm bara måste kliva åt sidan och låta någon annan göra det här? För fan vet om vi har kraften.
Ja.
Men sen är det nog i någon mån så att de får ofrivillig, ovälkommen hjälp att komma tillbaka upp på fotbollshästen. För bara några dagar efter finalen, medan fortfarande klubben är paralyserad, som Olli Hoeneß beskriver, medan ingenting händer, medan ingen utför en enda syssla eller tar ett enda beslut, så ska FC Bayern spela match igen. Och det är då givetvis inplanerat sen tidigare. Det är inplanerat under de veckorna då FC Bayern uppriktigt sagt redan kvitterade ut segern. Det finns liksom artefakter, minnesföremål från den här tiden som de gärna hade sett att de hade försvunnit. Det finns ju hur mycket tröjor som helst. Det finns hur mycket souvenirer som helst om FC Bayern, mästare 2012, Europamästare på hemmaplan. Det hann inte publiceras, men det hann ju kommuniceras en hel jävla bok. Liksom under ett knappt dygn efter finalen finns det en bok ute på nätbokhandlarna. Der Pott kommt zu Hause, finale Dahuam, någon sån där skit liksom. Jaha. Boken om när bucklan kom hem igen, att den är redan liksom färdigskriven och klar och ska bara gå genom pressarna. Och så var det då också inplanerat en jippo tempomatch för att sola sig i glansen av Europamästerskapet för klubblag och skicka iväg de egna till Europamästerskapet för landslag med gott humör. FC Bayern skulle möta det nederländska landslaget. Och ja, men de egna tyska spelarna kunde få en liten genomkörare efter den 3 dagar långa guldfesten. Och Arjen Robben skulle stå i centrum. Han skulle kunna spela för båda lagen. Och tänk vad kul allt skulle bli och vad bra allt skulle kännas. Det var ju bara det att det kändes inte så jävla bra och det framstod inte som särskilt kul när den där matchen väl rullade igång 3-4 dagar efter Champions League-chocken. Och Arjen Robben syntes från början inte till. Jag tror att planen var att han skulle spela en halvlek för ena laget och en halvlek för andra. Men han var inte med i FC Bayern i första halvlek. Och han var inte heller med i det holländska landslaget i den andra. Men med sådär en kvart kvar så ska han ändå hoppa in för Nederländerna. Och han hoppar in och han springer ut på planen och han blir utbuad av FC Bayerns egen kortsida. För det var just det där med att det var väl en sak att han missade straffen. Och det var ytterligare en sak att han i någon mån hade kostat dem ligan genom att först missa straff i 83 och sen missa öppet mål mot Borussia Dortmund i typ 89 i vårens ligafinal. Så han hade kostat om de två matcherna, men sen var det där med att han hade liksom checkat ut efter straffmissen i finalen. Han hade sprungit runt och bara varit olycklig under förlängningen. Han hade sen avstått från att slå i straffsparksavgörandet. Mm. Och det var väl kanske främst det som låg bakom visslingarna och buropen. Men det kunde ju vara detsamma vad som låg bakom. Här var det någonstans hur de kändes. Och Arjen Robben tog det där hårt. Och folk i Arjen Robbens närhet, folk runt om honom, tog det hårt. För han blev inte bara utbuad, han blev utbuad varje gång han hade bollen under sista kvarten av den här jippomatchen. Och Mark van Bommel var med i den holländska organisationen. Han hade ju varit kapten för FC Bayern och han skrädde inte med orden. Han refererade till det som en skandal. Aldrig varit med om något liknande i den här klubben. Jag trodde verkligen inte att något sånt här kunde hända i FC Bayern. Rafael van der Vaart var ute så att FC Bayern borde skämmas. Wesley Sneijder, ja, de ska absolut skämmas, men jag såg det komma. Jag märkte redan under dagarna mellan finalen och den här matchen att det var ingen från klubben som var ute och skyddade honom, som liksom talade i hans sak, som försökte förhindra det här. Och det hade väl Sneijder rätt i, för det var ingen från FC Bayern som var ute och pratade för Robben, men det var ingen från FC Bayern som var ute och pratade om någonting, för FC Bayern var traumatiserat. Och det här var någon typ av skandal. Det var ett brott mot FC Bayerns egen självbild som innebar att de fick fan lov att häva sig upp ur koman och börja agera igen. Dagen efter så kom det till sist då kommunikation från klubben igen, där det var någon typ av kommuniké som redogjorde för att ja, det här är inte de vi är, det här är inte de vi ska vara. De fick lov att liksom officiellt publicera en offentlig ursäkt till sin egen spelare. Och Robben själv var ju verkligen påverkad. Det är klart att det var en jävla chock. Och första tanken direkt efter var att okej, är så här vi ska ha det, så då får jag väl flytta här. Kan ju inte spela längre. Men hela den episoden fick FC Bayern och klubbens ledarskikt att ruska på sig. Förstå att okej, det pågår en verklighet här alltjämt. Vi får fan lov att börja jobba. Och Karl-Heinz Rummenigge, han hade tydligen hunnit dra på någon typ av semester på den fantastiska ön Sylt.
Ja.
Kan du ditt Sylt?
Ja, den ligger i Nordsjön. Ja. Och det är en känd sån surfarö för tyskar framförallt.
Fabba vill åka på tysk surfarsemester på Sylt.
Ja, det ligger ju på mina gamla breddgrader, inte dina.
Så brukar du åka till Sylt?
Nej, det är, fan ska man dit göra.
Spelade du någonsin sjöfartsspelet?
Nej.
Oerhört frustrerande sällskapsspel. När man liksom för framåt en olika båtar med liksom olika djupa taggar. Och så ska man avkoda sjökort för att undvika att gå på grund när man försöker frakta krigsmaterial från ena delen av Europa till den andra. Det blev så där. Tyckte det var astråkigt när jag var 7 år gammal. Idag kan jag nästan uppskatta det lite grann. Men då var det alltid svårt som fan att navigera sig förbi Sylt. Sjökorten stämde. Så plötsligt gick man på grund och blev prejad av en jagare med sitt krigsmaterial. När man
ändå ska vi åka till Sylt tillsammans.
Ja, det ska vi fan göra. Jag är sugen på Sylt.
Summer, sun, sea, and Sylt. I'm on my way to Germany's biggest North Sea island. Sylt can be easily reached by train. The last few kilometers of track pass through a World Natural Heritage site, the unique Wattensee. The final stop is Westerland, the largest town on Sylt. From here, I plan to explore the island.
Och är vi på Sylt under tidig sommar, då kan vi fan träffa Karl-Heinz Rummenigge. För han åker tydligen alltid dit. Ja. Och det han gör varje år, det han fortfarande gör, trots att han i praktiken då formellt sett inte har någon tung post kvar i FC Bayern, det är att han ser om Champions League-finalen 2012. Varje sommar sätter han sig på Sylt och så ser han om finalen för att på något sätt förstå vart han kommer ifrån och för att på något sätt ge arbetet framåt tydlig riktning.
Och ja, men det är så här, du vet väl att du är dödlig?
Ja, det är någonstans det han påminns
av. Ja.
Och det gjorde han då under de här dagarna också, och det liksom fick honom att hitta någon väg tillbaka till arbetet. Okej, den här jävla matchen har spelats. Det ledde till detta. Och det fick vår egen publik att bua ut där i en Robben. Och nej, vi ska inte kliva åt sidan. Vi måste få skiten på rätt köl igen. För annars så liksom tar vi inte ansvar för det som är vårt eget livsverk. Och det gäller mig, Karl-Heinz Rummenigge. Det gäller såklart även dig, Olle Hönes. Nu får vi fan ta tag i detta. Och nu får vi visa att vi och de andra i och runt FC Bayern är de vi säger att vi är. Mia san Mia, allt det där. Vad fan betyder det egentligen? Okej, nu kör vi. Klockan 10 varje förmiddag. Telefonmöte mellan Rummenigge och Olle Hönes. Rummenigge på Sylt. Hönes, gud vet var. Han satt väl ute i sitt hus vid Tegaren C kanske. Men nu skulle det bli ordning, styrsel, framåtriktning. Och faktum är ju att det faktiskt inte var enbart den där jävla finale Dahuam som de behövde förhålla sig till. Utan hela FC Bayerns säsong hade kollapsat i rätt hög utsträckning för att de hade släppt bollen med blicken. De hade ju bara stirrat mot Champions League-finalen och tappat greppet om allt annat. Som sagt, de blev av med ligan till Dortmund för andra året i rad när Arjen Robben dubbelmissade på Westfalenstadion. De hade därefter tappat cupfinalen till Jürgen Klopp och hans Dortmund. Och det var inte på något dramatiskt marginalstyrt sätt, utan de hade blivit totalt översprungna på Olympiastadion i Berlin, hade förlorat med 5-2, men ändå ursäktat det med att det var ju helgen före Champions League-finalen, vi liksom måste hålla våra prioriteringar i ordning här. Och totalbilden de därmed stod med, den var ju fan inte vacker. Vi tyckte oss vara bäst i Europa. Vi tyckte oss ha den perfekta Jupp Heynckes-syntesen till fotboll. Men när vi till sist summerar, vad står vi med? Förlust mot ett svagt Chelsea hemma. Förlust som egentligen enbart får sägas bero på det mentala. Jättekross mot Borussia Dortmund i cupfinalen. Tapp tappad liga mot Borussia Dortmund över 34 matcher. Ja, vad fan är det här egentligen?
Ja, för det de gör är ju en väldigt, väldigt bra haverirapport. De ser på sig själva och de ser vilka fel och brister de har. Och sen går de ut i en transfersommar som är väldigt lyckad, va?
Ja, alltså de tar ju någonstans... De gör sin genomlysning av hela den sportsliga verksamheten, hela den sportsliga hierarkin och tar de beslut som de själva, och nu pratar ju främst om Hönes och Rummenig, känner att de behöver ta. Och historien har ju visat att de inte bara var kompromisslösa utan de även var väldigt klarsynta. För de började med sig själva såklart. Ja, vi då? Är det vårt fel det här? Och i någon mån så la de ju skuld på sig själva. Men de kom ändå fram till att vi ska inte kliva åt sidan. Det är inte lösningen här. Och det kan tyckas vara liksom någon form av självbeskyddande. Men det var definitivt rätt analys. Det var rätt sak att göra. Och det kanske var modigare, mer kuragedrivet att faktiskt stå kvar än det hade varit att kliva av. Så okej, Hönes och Rummenig kvar. Sen då, ett tack neråt. Sportchefen Christian Merlinger. Hur är det egentligen med honom? Eller ja, sportchefen, hans titel var väl kanske formellt sett general manager vid det här laget. Han hade tagit över en del av Olli Hönes sysslor när Olli Hönes hade klivit vidare uppåt i organisationen och formellt sett blivit föreningspresident. Men när de då tittade på Merlinger, som också var en av de egna gammal FC Bayern-spelare som ansågs kunna vara tillräckligt ung, modern, framåtriktad för att föra FC Bayern in i framtiden, då kom det från, nej, inte bra nog, inte karaktärstarkt nog, inte kraftfullt nog. Så bort med Merlinger. Från en dag till den andra verkligen. Du får sparken. Vi ska in en ny sportchef, en ny general manager. Vi vet vem vi vill ha. Och han kanske inte egentligen är rekryteringsbar. Men det struntar väl vi i. Vi tar in Mattias Sammer som hade någon position som teknisk chef på tyska förbundet. Hade precis förlängt sitt avtal där. Men vi ska ha honom. Och framförallt för att han hade just karaktärskraften och personlighetsstyrkan som FC Bayern krävde och behövde. Ska inte ha mer liksom lite anonyma, välslipade, välskolade fotbollsföretagare i kostym. Ska ha en jävla hårding och därför ska vi ha Mattias Sammer. Och därefter vidare neråt i organisationen och hierarkin. Han tränaren då, Jupp Heynckes. Hur fan är det egentligen med Jupp Heynckes? Är han rätt person där vi befinner oss nu? Nu måste vi vara liksom ärliga och skoningslösa här också. Och de kommer fram till att han är faktiskt det. För det här var inte förluster som tränaren utlöste eller var ansvarig för. Svagheterna som fanns låg mer i truppens sammansättning än i truppens utförande. Så ser vi det här på ganska kort sikt så är Jupp Heynckes rätt man ett år till. Och där togs ju också en typ av beslut av Hönes och Rummenigge att nu är det faktiskt framförallt en ettårshorisont vi ska ha här. Vi ska givetvis också ha det där långsiktiga tänket. Men vi behöver även ha och prioritera en ettårshorisont. För vi måste vinna och vi måste vinna stort och vi måste vinna direkt. För det är enda sättet att på något sätt skaka av oss det här förlusttraumat. Vi kan inte komma trea och gå till Champions League-kvart och tro att vi är tillbaka om ett eller två eller fem år. Utan ska vi komma tillbaka, då måste vi få det här avklarat direkt nästkommande säsong. Och på en säsongs sikt så är ju Pankes rätt person. Vi har det synsättet. Vi kommunicerar det med Jupp själv. Vi hör hur han ser på saken. Och när de då la fram detta för Jupp Pankes, så köpte han in sig på precis just det. Att ja, vad fan, det låter bra. Vi har samsyn här. Det är så jag också ser på det. Ett år till då vi maxar allt för att bli av med det här förlustoket. Sen räcker det för mig. Sen pensionerar jag mig.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinje.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ja. Ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske. Eller mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, eller, ja precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Okej Erik, då tar vi truppen då.
Vi blåser den lite hastigt och effektivt, ja. Och längst bak så behöver vi inte uppehålla oss. Manuel Neuer i mål. Och det här var väl under den tid då jag tyckte han stod på sin topp som målvakt. Då jag tyckte det var rätt odiskutabelt att han var bäst i världen. Och han hade den där extrema kombinationen av förmåga och närvaro. Han var ju oerhört skicklig som målvakt. Han var väldigt tät och väldigt svårpasserad. Men han fick det framförallt att känna som att det var helt omöjligt att få bollen förbi honom. Han hade sån jävla auktoritet i sitt spel och sitt agerande att ja, men det är egentligen Peter Schmeichel är det enda jag kan komma på och jämföra med.
Ja, han är ju mitt, Neuer är ju mitt världslag. Är han i ditt världslag också eller?
Ja, det är alltså, hade han bara spelat på samma sätt karriären igenom så hade det absolut varit så. Men jag tycker att han sjönk mycket i prestation efter sina skador. Att han aldrig riktigt har kommit upp på helt samma nivå igen. Så jag helt jävla säker.
Han är där och nosar.
Ja, han är där och nosar, absolut. Ja. Och han var ju en garant för att ja, det här laget kunde spela väldigt högt ifall det ville. För han kunde ju även fungera som sweeperkeeper på ett lite banbrytande sätt.
Ja.
Backlinjen då, och där var det ju såklart så att Filip Lahm, kaptenen, spelade till höger. Hade Rafinha som backup-spelare och det var en helt okej ersättare. Ordinarie innebackspar sen Jerome Boateng och Dante. Och de funkade fantastiskt bra tillsammans. Jag tror att hör man bara namnen idag är Jerome Boateng och Dante. Då tänker man väl 2-4-plus-spelare kanske. Ja. Men ihop var de ett 5-plus innebackspar. Och på samma sätt var det kanske med deras vikarier. Att tänker du Holger Badstuber och Daniel van Beuten så tänker du, jag vet inte om du tänker 3-plus-spel eller kanske tänker 2-plus.
Plus, ja, typ.
Ja. Mm. Ja, ändå var definitivt starka 3-plus-alternativ i detta FC Bayern.
Ja.
Vänsterback David Alaba på väg upp, på väg fram, men redan väldigt, väldigt färdig.
5-plus.
Ja, 5-plus, ja. Absolut. Diego Contento som ersättare. Han fick spela en del faktiskt. Uh-huh. Och han var ju en annan av de egna bajrarna. De självfostrade som ju faktiskt fanns i en mängd som nästan saknar motstycke under den här perioden. Det var ju FC Barcelona och deras La Masia-generation. Men sen var FC Bayern och deras Björn Andersson-generation goda tvåor.
Uh-huh.
Innan mitt. Ja, men samma grej där ifall vi tar första. Det är ju Bastian Schweinsteiger hade ju blivit central tillbakadragen mittfältare och han var helt självklar som egen bajrare. Men skulle han roteras då var det ofta Emre Can som gick in och honom förknippar väl kanske många med andra delar av den tyska fotbollen, jag vet inte. Men han var ju också en egen produkt ur Björn Andersson-skolan. Och så då den andra mer tillbakadragna inne i mittfältan. Ja, det blev ju Xavi Martinez, Jupp Heynckes handplockade önskespelare som visade sig vara precis så bra och som gjorde just den skillnaden som Heynckes hade utlovat. Och om nu inte han kunde spela, ja, då kunde man slänga in brassen Luis Gustavo som också var en 4-plus-spelare i Bundesliga i alla fall.
Ja.
Där fanns även den väldigt erfarna och välmeriterade ukrainska ledarfiguren Anatolij Tymochuk som vi minns med lite väl svaga känslor. Han skulle fan kunna vara ett eget avsnitt.
Jaha.
Uh-huh. Ifall jag lanserar when he was king, Anatoly Timotjuk, skulle du köpa in dig då?
Inte så här utan att du har sålt in det, kan jag inte säga.
Ah, nej. Vi ska mer till den ukrainska fotbollen hyfsat snart, men vi kanske inte börjar med ett eget avsnitt för Timotjuk. Men han var ju den här truppen, men starkaste lagdelen, det var väl kanske det offensiva mittfältet ändå. Alltså trean i ett 4-2-3-1 som någonstans var default-systemet, default-formationen. Och kanterna kan ni ju. Det är ju Arjen Robben på ena kanten och Frank Ribéry på andra kanten. Sen gjorde de ju också där en grej på transfermarknaden den här sommaren, att för att avlasta och alternera på kanterna så tog de ju in en ung utvecklingsbar ytter som de hade upptäckt när de själva mötte FC Basel i Champions League. En liten kub, kvadrat som heter Jerdan Shaqiri. Och sen då, ja men på offensivt inne mitt fält, i nummer 10-positionen som FC Bayern tolkade lite annorlunda än många andra. Där spelade ju oftast Thomas Müller, eller ofta alltid Müller spilt immer. Sen kunde han ju också gå på en kant och det hände att Toni Kroos spelade 10 offensiv mittfältare. Han kunde såklart också spela mer tillbakadraget, men så bra var ju truppen, så bra var de här lagdelarna att det faktiskt inte alls var självklart vart Toni Kroos egentligen skulle spela. Nej. Om Toni Kroos egentligen skulle spela.
Ibland fick Toni Kroos plats.
Ja, och sen så bestämde sig för att släppa Toni Kroos efter halvannat år. Och det var väl kanske inte det bästa businessbeslut som FC Bayern har tagit.
Nej.
Och så då längst fram på topp, det var ju precis som vi redogjorde för tidigare, en trio, Mario Mandzukic, Claudio Pizarro och Mario Gomez, som växlade en hel del. Jo Pankes körde horses for courses, alltså anpassade laguttagningen efter match och motstånd, och tyckte att han var väl utrustad med de anfallarna. Och som ni märker så finns det ju fullgoda alternativ hela truppen igenom. Och det där var också någonting som Heinkes upplevde som betydelsefullt in i revanschsäsongen. Truppen måste bli bredare, truppen måste bli djupare. Och det kanske är viktigare med tre bra anfallare än med en superkanon. För vi behöver möjligheterna att välja, vila och rotera. Och det utnyttjade Henkes under säsongen. Och det gällde egentligen alla spelare. En vecka fick lagkaptenen Filip Lahm åka hem till Tegernsee och ta det lugnt. En annan vecka fick Thomas Müller frisedel för att dra till stallet och hänga med sina hästar. Men det var truppen och det var egentligen mobiliseringssommaren. Även om absolut största och kanske allra viktigaste som hände, ja, det var någonting som passerade i skymundan. Det var något som var okänt när det skedde, men som vi ska återkomma till. För mitt under den här sommaren, ja, då passade också Karl-Heinz Rummenigge på att flyga ner till Barcelona och ha ett 6-timmars möte med en intensiv katalansk herre på ett sätt som skulle bli betydelsefullt för klubben. Men det var framöver och det var inget som någon kände till här och nu, utan nu var det dags att börja spela fotboll igen. Och det första som egentligen hände, det var att FC Bayern skulle stå mot sina banemän från Borussia Dortmund ytterligare en gång. Och det här var ju den så kallade superkuppen som då alltid inleder den tyska fotbollssäsongen. Och jag gillar ju inte supercupmatcherna. Jag vägrar erkänna dem som titlar. Jag avskyr när tränare ska börja stapla titlar och hänvisa till supercupvinster. Men just den här sommaren så var det här viktigt för FC Bayern. Att börja spela fotboll igen överhuvudtaget, att göra det mot just Borussia Dortmund och att hävda sig att vinna matchjäveln, det var jätteviktigt. För alltså FC Bayern, de hade förlorat 5 gånger i rad mot Borussia Dortmund. Och de hävdade att ifall vi spelar fotboll i 100 år till så kommer det aldrig hända igen att vi förlorar 5 matcher i rad mot en och samma motståndare. Men sommaren 2012 var det där de befann sig och de riskerade ju unikt nog i FC Bayerns existens att utveckla någon typ av mindervärdeskomplex mot en motståndare. FC Bayern är inte mindervärdeskomplexens klubb, utan FC Bayern är självsäkerhetens klubb. Men för att bibehålla den idén, det konceptet, ja, då behövde de vinna den här jävla matchen, supercup eller ej. Och ja, det gjorde de ju. De gick in i finalen, eller vad fan vi ska kalla den, och gjorde 2-0 första 10 minuterna. Det var ett beslutsamt FC Bayern. Och Mandzukic gjorde ett mål och Müller gjorde ett mål. Robben passade fram till ett, Ribéry till ett annat. Och än idag, med hela historiens facit i bakfickan, hävdar FC Bayerns andra tränare Hermann Gerland att det här var den absolut viktigaste segern vi tog på väg fram till upprättelse. För det här tog oss en bra bit tillbaka in på kurs igen. Och hade det inte blivit som det blev, hade vi förlorat, ja då vette fan. Men nu vann de och nu var i alla fall en del reparation avklarad. Även om mycket, mycket reparation och osäkerhet fortfarande återstod.
Men de tuffar ju på något fruktansvärt.
Ja, alltså de är ju så bra att de lyckas stävja diskussioner genom resultat och prestation. Alltså debatten efter Sverige-matchen i och för sig, den höll på i goda 2 veckor med kraft liksom. Det var inte den där typen av medial diskussion som är borta på 4 timmar, utan den pågick nog i, säg 2 veckor. Och det första Bayern gjorde, det var att de åkte till Düsseldorf och vann med 5-0. Men omedelbart därefter så förlorar de faktiskt i Bundesliga mot Bayer Leverkusen efter att ha släppt in ett avgörande mål i 86. Och då var det ju igång igen. Men där ska det ju sägas att det var de första Bundesliga-poäng de överhuvudtaget tappade den här säsongen. Och det var ju inte så jävla långt ifrån att det även var de sista. För nej, de gick ju otroligt bra från den här punkten och framåt genom säsongen. Det här var den 50:e upplagan av Bundesliga. Det var ett jubileumsår. Och även om Uli Hoeneß stora dröm hade varit att bli Europamästare på hemmaplan, så hade han även haft en lite mindre dröm om en Bundesliga-säsong där Bayern München skulle vara så överlägsna, så långt framför att motståndarna skulle behöva kikare för att se dem. Och det här var ju den säsongen. I praktiken så de avgjorde Bundesliga den 1 december. Alltså ett bra tag före vinteruppehållet. För då hade de Borussia Dortmund hemma. Och de vann ju för sig inte matchen. Det blev 1-1. Men redan där var det ju jättetydligt att allt de behövde undvika var en förlust. För Borussia Dortmund, det var FC Bayerns enda realistiska utmanare. Och redan här, i gränsen mellan november och december, så var FC Bayern 11 poäng före och spelade formidabel fotboll. Och det var ju visserligen så att Jürgen Klopp surade, för Jürgen Klopp menade att FC Bayern, att de var fotbollens motsvarighet till kineserna. Jaha, hur tänker du nu, Jürgen? Mm. Oh, nej, men FC Bayern, det borde kallas FC Beijing. Ja, jo, okej, men hur tänker du nu, Jürgen? Ja, då menade han att de hade tittat på det hans Borussia Dortmund gjorde bra. De hade tittat på deras gegenpressing, deras återerövringsspel. Och sen hade de bara kopierat det rakt av och kastat pengar på situationen och därför kunnat uppgradera det och göra det ännu lite bättre.
Det var väldigt bittert, måste jag säga.
Ja, alltså saken var väl ju för att det var väl helt korrekt. Men ja, vad, det är lite svårt
att
se.
Det är så världen funkar.
Ja, det är lite svårt att se vad alternativet skulle vara. Ja. Skulle det liksom vara någon form av patentskydd på hög press? Eller? Liksom, ja, jag fattar inte riktigt. Men Jürgen Klopp, likt alla andra stora fotbollsmän, är väl bättre i medgång än i motgång. Ja. Och här var det motgång så stark att Klopp och alla andra visste att de där dubbla Bundesliga-titlarna hans lag hade vunnit, de var redan förlorade. In i vinteruppehållet, det fanns någon matematikprofessor på universitetet i Münster som inte bara kollade på tabellen utan som räknade på tabellen och konstaterade att rent matematiskt så har FC Bayern 98,2% möjlighet att vinna Bundesliga. De hade alltså vunnit Bundesliga till 98,2% vid vinteruppehållet. Jag vet inte om de låg 14-15 poäng före eller något i den stilen. Så ja, det var i stort sett klart.
Dortmund hatte jetzt mehr vom Spiel, aber der FC Bayern schlug zurück und so war es. Toni Kroos, 67 Minuten gespielt, da ist der Schuss, da ist das Tor, die Führung. Schöne Körpertäuschung und wieder ein ganz platzierter Schuss. Keine Chance für Roman Weidenfeller im Tor der Schwarz-Gelben.
Och de spelar ju precis lika bra och vinner precis lika mycket efter vinteruppehållet.
Ja, alltså ännu mer nästan. Efter vinteruppehållet så jag tror det är 13 raka matcher de går ut och vinner i Bundesliga. Och det hade aldrig hänt förr. Och det hade ju aldrig hänt tidigare att en klubb var på väg att matematiskt säkra titeln så oerhört tidigt. Så från början vrålar de ut ur vinteruppehållsblock på ännu högre varv än tidigare. Men sen sker det väl kanske någon oundviklig liten avstannning i takt med att det går så väldigt lätt. Det går helt på räls i Bundesliga och det verkar inte vara några större problem i Champions League heller, för de blir lottade mot Arsenal och de åker till London och spelar ut Arsenal totalt på Emirates. Blev 3-1, hade kunnat bli mycket mer. Men därpå följer det första stora skrämselskottet, för returen mot Arsenal skulle såklart bara vara en formsök. 3-1 från bortamötet. Det var så avgjort att Arsène Wenger vilade halva laget för att de hade en viktig ligamatch mot Swansea några dagar senare. Så jag har ett underlägset Arsenal kommer med B-laget, men ett ofokuserat FC Bayern släpper ändå in dem. Arsenal får ta ledningen. Och ja, det är väl strunt samma liksom. De kan väl ha sin 1-0-ledning. Nu spelar vi av det här, gör några mål, lirar lite boll. Och det är klart att Bayern borde ha gjort några mål, men fick inte in den. Och så i 85:e minuten 2-0 till Arsenal. Och nu är det knappt 10 minuter kvar med tillägg. Och det är ju jätteskarpt läge. För ett enda mål till så är Arsenal i kapp och förbi och FC Bayern är utslagna. Och föreställ dig den reaktionen. Ja. Föreställ dig den diskussionen kring den här spelargenerationen. Och jag var på Allianz Arena den där kvällen också. Och jag minns därmed det där skiftet i stämningsläge. Det var på ett sätt ännu tydligare än när Arjen Robben brände straff i Champions League-finalen våren tidigare. För nu var det från total så här mätt självbelåten självsäkerhet till fullständig skräck och panik på en enda minut. Och de där sista 10 minuterna, de var inte vackra, för de var livrädda. Men lyckades slå ifrån sig och hålla undan från en tremålsförlust mot Arsenals B-lag. Ja. Och på så sätt kom de vidare oskadda. Men då började Ole Hoeneß mullra just att vad fan, det här hade man ju kunnat se komma, för även om vi har vunnit så har vi fan spelat skit i 3 veckor Och nu måste det bli bättring. Nu måste det bli skärpning i leden. För vi har viktigare saker för oss framöver.
Ja, och förbi Champions League-kvartsfinalen så väntar ju Barcelona i nästa match. Och då är det Ribéry mot Messi, va?
Bland mycket annat. Och när jag pratar om mycket annat så får vi allt närma oss de här speldagarna. Genom att just ta i en del annat som ju inte försvunnit. Jag minns den här semifinaldagen så jävla väl. För jag var ju mycket i München den här säsongen. Jag var på Juventus i Champions League också. Jag skulle definitivt åka ner på Barcelona-matchen. Men när jag väl satt mig på Arlanda Express och kollade telefonen så minns jag vilken jäkla nyhetsbomb som mötte mig tidigt den här morgonen. För då kommunicerade ju tabloiden Bild på många sätt FC Bayerns eget husorgan att FC Bayern var på väg att värva. Till sommaren skulle Mario Götze komma till klubben. Och det var ju ingen vanlig liten värvning i något vanligt litet läge, utan det var FC Bayerns sätt att spänna musklerna och bända tillbaka den tyska fotbollskartan till utseendet som de tyckte att den skulle ha. Det var FC Bayerns sätt att börja trycka ner foten och krossa Borussia Dortmund under den. Och det var kanske också FC Bayerns sätt att till slut få diskussionen runt om att handla om någonting annat än om Olli Hoeneß och om skattebrott. För det hade ju tagit över allt under de veckor som hade gått sedan det först blev känt. Det var liksom inte någonting som pågick i bakgrunden, utan det var det som allt kretsade kring, oavsett hur bra Frank Ribéry och laget nu spelade. Men det här var en så stor fotbollsnyhet att den faktiskt sköljde bort Hoeneß och skatterna från tidningssidorna under några dagar. Och Borussia Dortmund var ju vansinniga, dels för det som skedde, men också att det skedde på det här sättet, att nyheten läckte ut samma dag som FC Bayern skulle spela mot Barcelona, absolut, men även dagen innan Borussia Dortmund skulle möta Real Madrid. De hade också sina drömmar och de hade också sin Champions League semifinal. Och konsekvensen var ju att hela deras uppladdning, hela deras bygge började skaka dramatiskt. Mm. Och de har ju än idag bilden av att det är klart att det är Bayern-folket som läckte till Bild, som Bayern-folket alltid gör för att flytta fokus och för att störa oss och för att slippa prata om Olli Hoeneß när det du var dags för Champions League-semifinaler.
Ja, det låter ju rimligt. För, alltså, sköts inte sånt här efter säsongen är slut?
Alltså, det var det som var överenskommet. Det hade kommit som en jävla ovälkommen överraskning för Borussia Dortmunds ledning halvannan vecka tidigare. Men då var det i alla fall så här att, aha, fy fan, Mario Götze ska till FC Bayern. Jürgen Klopp har ju pratat om hur, alltså, chocken han drabbades av var en av de värsta han någonsin fått, för det var liksom hjärtat, det var juvelen som släts ur hans sammansvetsade gäng.
Ja, alltså Franz Beckenbauer beskrev honom på den här tiden som Tysklands Leo Messi.
Ja, men han fick ju en egendomlig karriär och han förverkligade ju aldrig sin potential. Men han var kronjuvelen i hela den tyska fotbollen. Ja. Och nu så plundrade FC Bayern Borussia Dortmund på honom. Och Dortmund var bakbundna, för han hade också en typ av utköpsklausul. Just den här sommaren skulle han få lämna för om det var 37,5 miljoner euro eller någonting.
Mm.
Dortmund kunde inte göra någonting åt det, utan de ställde sig inför fullbordat faktum. Götze flyttar till München till sommaren. Och fy fan, sämsta tänkbara, men okej, det ska i alla fall inte komma ut så länge vi har något att spela för. Både Dortmund och FC Bayern försöker bli Europamästare, så det här ska hållas hemligt fram till och med sommaren, då allt är klart och färdigt. Och det köpte ju alla in sig på. Liksom ja. Götzes camp med agenter och så. De svär ju sig helt fria. Vi läckte inte ett jävla ljud, för vi tyckte det här var det vettiga. Inte minst för Mario Götze själv. Men ja, Bayernledare Rummenigge och de hävdar ju än idag att vi sa ingenting. Det måste ha varit Man City som läckte, för de ville ju också ha Götze.
Ja.
Och när de då fick höra att han skulle till då läckte de. Jaha, men nej. Det verkar ändå som att tajmingen är för talande. Och just Bildt har alltid alla nyheter från FC Bayern läckta direkt inifrån maktrummen. Så att, att de skulle haft någon kanal in till Manchester City.
Nej.
Ifall det kommer därifrån, då kommer det väl i brittisk eller emiratisk Exakt. Press eller ja. Vad fan som helst. Så 2+2, det behöver inte bli så jävla mycket mer än 4 för att det ska liksom peka mot FC Bayern här. Och det var så många lager av det här. Dels fanns det ju det rent sportsliga, såklart. Pep Guardiola skulle in. Pep Guardiola hade ju drivit att Bayern skulle värva en ung brasse som hette Neymar från Santos.
Ja.
Men Uli Hoeneß och de andra hade övertygat Guardiola om att Götze var ett mycket säkrare kort för att uppfylla ungefär samma grej. Och Guardiola hade köpt det, inte minst för att en del av ekvationen var ju också att ja, det här förstärker oss. Men det försvagar även våra huvudmotståndare. Ja. Och det där har ju blivit en sanning numera. Att det heter att det är så FC Bayern alltid agerar och opererar. Att de ser till att krossa sin värsta Bundesliga-fiende. Och det stämmer ju, men det stämmer inte i riktigt så hög utsträckning som jag kanske hade utgått ifrån. Jag bara tagit det där för sant. Och sen kollar man att så jävla mycket finns det inte i historien.
Nej.
Nu gör de ju så igen, kan man säga, med Red Bull Leipzig. De tar både Nagelsmann och Upamecano därifrån, och det blir det definitivt så med Klopps Dortmund. Götze skulle ju följas av Lewandowski.
Exakt.
Men dessförinnan finns det inte så jävla mycket i historien som går i samma linje. Det de gjorde, det var att de köpte sönder stackars Bayer Leverkusen.
Ja.
De tog ju Ballack och sen Zeroberto och sen även Lucio från vårt favorit Leverkusen. Så där finns ju jämförelsen. Men mer är det egentligen inte. Det var inte så att de gjorde så på 80-talet eller 90-talet. Och, ja, visst, med tiden tog de Klose från Bremen, men då hade inte Bremen vunnit något. Och de tog Mario Gomez från Stuttgart, men det var inte heller liksom jämförbart. Så jävla etablerat det är inte det där arbetssättet, men det fanns absolut inslag av det här också.
Ja. Och det där var inramning till mötet med Barcelona.
Ja, till de här två fotbollsdagarna i Tyskland som jag minns så väldigt, väldigt starkt. Men absolut, först då FC Bayern mot FC Barcelona. Och jag kom av pendeltåget på den där jävla infrastrukturellt välplanerade nybyggda stationen.
Mm.
Och såg jag liksom hur folket runt klubbmerchen hade ett nytt motiv och en ny paroll på tröjor och halsdukar. Euer Hass ist unser Stolz. Ert hat är vår stolthet. Och det var väl så många runt FC Bayern kände den här dagen. Jo, men nu jävlar, nu är ordningen lite återställd. För visst, vi kan ha allt det här runt Hoeneß, och Dortmund kan ha vunnit 2 Bundesliga i rad, men nu har vi demonstrerat vilka vi är. Och ni må hata oss precis hur jävla mycket ni vill, så länge vi är störst, bäst, vackrast och vinstrikast. Och den atmosfären omgärdade väl Allianz Arena. och sen backades den känslan upp av att det jag fortfarande tror att jag håller som världsrekordet i fan fotboll. Jag höll på att säga världsrekordet i klubblagsfotboll, men de bästa klubblagen är mycket bättre än landslagen nu för tiden. Jag tror aldrig jag sett ett lag göra en bättre fotbollsmatch än vad FC Bayern gjorde den här kvällen. Nej. För det är klart att det finns en fara i att jag påverkas av ingångsvärdena. För numera så, nu är det ju mer regel än undantag att Barcelona blir sönderstrimlade i ett Champions League-slutspel. Nu har de förlorat med 4 mot Liverpool och 3 mot Roma och fucking jävla 8-2 mot just FC Bayern hemma. Men våren 2012 så var ju fortfarande Barcelona erkänt som världens bästa fotbollslag. Ja. De hade inte blivit gamla ännu. Det var Xavi, Iniesta och Busquets i mittfältstriangeln. Det var Messi där framme. Varför var Messi 27? 28? Ja. Han var ju i sin prime på något sätt. Och det här med att de hade en svaghet mot riktigt fysiskt motstånd, det hade liksom inte uppdagats ännu. Utan Barcelona framstod som riktmärket. Laget som knappt ens kunde besegras. Och så går FC Bayern ut och gör total slarvsylta av dem.
Ja.
Tror jag hade någon formulering i den blixtkrönikan om hur en utsvulten bäst slet sönder ett fotbollskadaver. Och sånt var intrycket, sån var känslan. De var otroligt överlägsna. Och de var just, förkroppsligade det här vi sa om Frank Ribéry tidigare. Att de kunde liksom dribbla och skapa och liksom spela tekniskt avancerad fotboll. Men de var så kompletta i sitt utförande. Högintensiva, slitstarka, fysiskt bra i duellspelet, taktiskt kloka, tvåvägsspel, liksom allt ihop. Helt komplett. Jag kände definitivt där och då att just det här är världsrekord i fotboll. Det finns inget lag som har spelat bättre. Och det var liksom den enskilda matchen. Jag håller fortfarande Pep Guardiolas Barcelona som över tid det bästa klubblag som någonsin funnits.
Ja.
Men en enskild insats, en enda kväll. Jag hade aldrig sett något bättre. Jag har inte riktigt uppdaterat min mentala lista så att jag kan slå fast att jag inte har sett något bättre under tiden som gått heller. Men jag tror fan inte det. Jag tror fan att det där är den bästa fotbollsmatch jag sett ett lag göra.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Carla.se. Carla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Carla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Carla.
Just nu har Carla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Carlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Carla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Carla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Carla på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Carla.se och gör detta nu.
Vi säger stort tack till Carla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv. Mm. Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, ja. Alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för det... man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge. Men jag har upptäckt en sak som är en liten sak, ja, för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan, går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida, ja, flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den,
ja,
stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu... Om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Men hur stänger de Bundesliga-säsongen då?
Ja, de fortsätter ju bara att spela en fotboll som i alla fall den tyska ligan aldrig sett något motstycke till. Och Uli Hoeneß kunde liksom, ja, men i någon bisats runt allt sitt skattesvettande bara skjuta in att det här är den bästa fotbollen i klubbens historia. Och han hade ju varit med, han hade att jämföra med. Ja. Han hade spelat i det laget som vann 3 raka Europacuper. Inget mot detta.
Nej.
Och i stort sett alla från det där 70-talslaget var ju fortfarande around i FC Bayern. De hade någon syssla och någon position och de var ju samstämmiga. Det är liksom, det finns inget att jämföra med. Just Hermann Gerland, den där tränaren, han liksom brukar åka hem från träningarna och bara skaka på huvudet och undra, herregud, vad är det för superfotboll som grabbarna spelar?
Ja.
Och när de väl stängde Bundesliga-tabellen, ja, då var det ju liksom helt, helt verklighetsfrämmande. 34 matcher, 29 segrar, 4 kryss, 1 förlust.
Ja.
Och det var ju såklart nytt poängrekord. Och de vann, alltså, de vann 25 poäng före Dortmund.
Ja.
Såklart ny rekordmarginal. Och de hade en målskillnad på 98-18. 80 plus mål. Ja, de vinner varje match de spelar med 2,5 mål. Det är liksom inga knappa uddamålssegrar. Och ifall någon slänger in liksom och får en raljant fråga, men vad fan, varför släpper ni in 18 mål? Det är väl för många. Ja, då kunde Bastian Schweinsteiger bara liksom skjuta in. Ja, ni kanske inte vet hur det är, men det är fan svårt att koncentrera sig fullt ut när man leder med 8-0. Och det var väl ett befogat påpekande.
Ja.
Men ja, en Bundesliga-säsong helt utan motstycke, helt utan jämförelse. Och nu skulle allt krönas av 2 avslutande finalmatcher. Och visst, den tyska cupfinalen mot VfB Stuttgart, den var väl viktig. Men ja, den var inte huvudfokus, så nej, mycket kan jag konstatera. Utan ja, allt kretsade ju runt Champions League-finalen på Wembley mot, av alla då, det Borussia Dortmund som slagit ut Real Madrid. Och som kanske på något sätt ändå fortfarande hade en typ av övertag mentalt gentemot FC Bayern. Nu hade de stagat upp resultatsviten under säsongen som gick, men de där fem raka förlusterna, jag vet inte om jag ska säga att de spökade, men de fanns ju kvar. Ja. Det är inte så att spelare i något av lagen var omedvetna om att det hade sett ut på det sättet. Att Borussia Dortmund kunde skena över FC Bayern och göra fem mål på dem, alldeles oavsett vad som hade hänt under det gångna spelåret. Men oaktat det så är det tveklöst rättvist att ändå slå fast att FC Bayern spelade mot Borussia Dortmund först i andra hand. I första hand så mötte de sig själva. De mötte sina spegelbilder, sina förluster, sina tillkortakommanden och sina tvivel. För det är klart att de inte var opåverkade, och det är klart att de också hade funderat över hur fan det kom sig att de alltid föll där deras föregångare i stort sett alltid hade triumferat. Visserligen inte sant, för fan, Bayern München, de förlorade Europacupfinalen mot Porto på 80-talet. De förlorade Europacupfinalen mot Man United på det de trodde var mest smärtsamt tänkbara sätt. Men de var ju inte serieförlorare på samma sätt som det här gänget var. Och hur mentalt stark du än är, hur skicklig du än är på att fokusera, och hur mycket fotbollsspelare än brukar upprepa att ja, nervositeten släpper när visslan går, så var ju inget av det giltigt på FC Bayerns ryggrad den här finaldagen. För de går in i den här matchen som de bara inte får förlora, och så är de överhuvudtaget inte på plats under den första halvtimmen.
Nej. Jo, Neuer
är det, och det är en jävla tur det. Ja. För han gör väl i alla fall ett halvdussin räddningar under den första halvtimmen. Och liksom Bayern-spelarna tittade på varandra, och från bänken så stirrade tränarstaben ut och bara, vad är det som händer? Vi blir utspelade, vi blir söndersprungna, vi kommer inte ens vara nära. Så fortsätter det så här, så är det inte så att vi faller på slutet, utan det kommer vara fem insläppta igen. Och efter den där första, jag vet inte om det är panikslaget eller liksom det är lamslaget, det är liksom, det är så krampaktigt att det knappt ens existerar, så kan ju bara FC Bayern tacka Manuel Neuer för att de fortfarande är kvar i matchen, för att det fortfarande står 0-0. För sen hämtar de sig gradvis genom den första halvleken och vidare. Men när de har pratat sinsemellan efteråt, då är det ju just, ja men, till en början någon form av oförstående. Vad var det där? Ja. Och framförallt Philipp Lahm och Bastian Schweinsteiger, de mest i blickfånget, de starkast påverkade, har bara erkänt att vi kunde inte hantera den här pressen. Den här pressen var inhuman. Och den satte sig på oss på ett sätt som innebar att vi faktiskt inte kunde, vi kunde inte spela fotboll som vi brukade. Det var liksom, de har beskrivit hur de inte hade någon kroppskontroll, liksom att de knappt kände av sina egna ben. Nej. Och visst, det gick väl att springa, men behandla en fotboll, omöjligt. Och jag vet inte fan varför det tog en halvtimme innan det släppte, och hur det är möjligt att det kan vara på det sättet och sen förändras, men ja, så blev det i alla fall. En halvtimme av paralyserad Bayern München-fotboll, och därefter en timme av en vanlig fotbollsmatch.
Ja.
Och deras lyckliga stjärna, det var just det där att det fortfarande stod 0-0 när de kunde börja springa, spela och faktiskt också skapa chanser. För Bayern hinner ju rafsa ihop till någon halv och någon hel chans innan den första halvleken är slut. Och givetvis faller de största och de bästa lägena till Arjen Robben. Ja. Och naturligtvis missar han. För nu har vi pratat rätt många gånger om just hur Lahm, Schweinsteiger, i någon mån Müller, Kroos, Boateng, till och med Neuer uppfattades i Tyskland. Men sen finns allt det som omgärdat Arjen Robben, och det är egentligen ännu tydligare och ännu starkare, bara inte en del av liksom den tyska nationaldiskussionen på samma sätt. De struntade väl i att Robben var mentalt vek, för det sa ingenting om vart deras land var på väg, och därför så försvann lite den grejen iväg. Men han var ju den största sumparen, den största förloraren av dem alla. Champions League-finalen 2012, absolut. Ligaavgörandet mot Dortmund 2012, definitivt. Ja. Men sen även Champions League-finalen 2010, när han hade FC Bayerns bästa lägen, och mer än något annat, VM-finalen 2010.
Just det.
Som han ju kunde, som han borde ha avgjort. Ja. Två jättelägen, 100% friläge vid ställningen 0-0, och fan kan det ha varit kvar då, 20 minuter kanske. Ja. Och han möter en liksom halvt felplacerad stillastående Ike Casillas, men istället för att bara trampa runt honom, eller istället för att verkligen välja sitt ställe, så hafsar Robben iväg ett dåligt avslut. Casillas kan parera med foten och världsmästartiteln försvinner. Så allt det där sammantaget innebar ju att det var Arjen Robben mer än någon annan som såg som den liksom ohjälpliga förloraren. Och det fanns i alla fall med i diskussionen om matchanalysen när det väl blev halvtid.
Ja.
Franz Beckenbauer, inte riktigt lika involverad i FC Bayern längre, men det kunde å andra sidan kvitta. Han stod i den tyska tv-sändningen och kapade Robben helt. Alltså inte då Robbens prestation under den första halvleken, utan Robben som fotbollsspelare, människa, liksom, karaktär och personlighet. Ja, nej, men som ni hade kunnat vänta er ungefär. Han är inte en man för avgörande ögonblick och stora matcher. Han klarar inte av det. Han har inte i sig. Och Robben hörde inte det här sägas, men han var ju inte omedveten om hur saker och ting uppfattades när han gick in i omklädningsrummet i paus.
Nej.
Och visst, han tog väl in lite snack av Henkes, men han ville vara ensam. Han ville vara för sig själv. Så han drog sig undan, stack in i liksom duschrummet och pratade med sig själv. Och körde till sist ner huvudet i någon jävla ishink för att få en avhyvling. Och därefter ut till match, ja, men mer eller mindre med kravet på sig själv att nu får du fan lov att reda upp det här. Nu får du se till att avgöra, för ja, vad är du annars värd som fotbollsspelare? Vad är du annars värd som människa? Prestation och person hänger ofta ihop de här. Och där någonstans befann sig Arjen Robben in i den andra halvleken.
Och den där avhyvlingen gjorde ju nytta.
Ja, men det skulle komma att hända en del på vägen, för var på den här matchen också, skulle skriva blixtkrönika på den med. Och ett tag hade jag ju vinkeln helt jävla klar. För Robben kommer ut som en jävla virvelvind till andra halvlek. Och han river fram öppningen som ger Mario Mandzukic öppet mål fram till 1-0. Och när Mandzukic stångade in det ledningsmålet, ja, då var det en jävla historia med en medialt tacksam svensk koppling. För det här var ju slutet av maj 2013. 3 veckor tidigare så hade AIKs kroatiske målvakt Ivan Turina aldrig vaknat efter att han somnat en kväll. Han gick ju bort i sömnen på ett oerhört sorgligt sätt. Och Mario Mandzukic var en jättegod vän till Ivan Turina. Inte minst så hade Ivan Turina hjälpt Mandzukic när han var en ganska sårbar ifrågasatt talang på väg upp. För de spelade i Dinamo Zagreb ihop på den tiden. Och Dinamo Zagreb, det kan vara en rätt krävande miljö det också.
Ja.
Och fansen där, Bad Blue Boys och de andra, de var jävligt missnöjda med Mandzukic under en period. Och när Bad Blue Boys är jävligt missnöjda med en spelare, då är det inte skitkul att vara den spelaren. Och det blev en sån situation att Mario Mandzukic helt enkelt inte kände sig trygg. Han fruktade för sin fysiska säkerhet och förstod inte riktigt hur han skulle kunna komma bort från träningsanläggningen utan att bli attackerad och misshandlad. Men det där löste den stora björnen Ivan Turina. För honom gillade fansen, och hans bil var det ingen som gav sig på när den rullade ut från träningsanläggningen. Det var ju bara det att de inte riktigt hade koll på att i bagageluckan låg Mario Mandzukic skräckslagen och liksom skakande. Men Ivan Turina räddade honom den dagen, hjälpte honom på rätt väg i karriären och fanns till 100% med i Mario Mandzukics tankar när han nu stod och tycktes avgöra Champions League-finalen några få veckor efter att Turina då hade gått bort.
Ja.
Så det var en historia och det var en vinkel, men den skulle inte bli central i vare sig min eller någon annans matchkrönika, för Mandzukic blev ju inte matchhjälte. Borussia Dortmund repade mod och Borussia Dortmund sprang fram en straff då Dante kom helt fel in i en situation och liksom på vårdslöst, nästan Nigel de Jong-aktigt sätt, ja, stämplade en motståndare, ja, men i bröstet.
Reus tror jag det var. Jag tror han ska vara glad att han fick vara kvar på planen faktiskt.
Det är han. Det var han. Ja. Och det, ja, återkommer rätt många kring, ja, i både FC Bayern och Borussia Dortmund. Att visst, ja, straff, men det röda kortet då. Och där stod ju allt och vägde. Där var det liksom en domarbedömning ifrån att allt hade varit förgäves på något sätt.
Ja.
Och ja, fotboll är en sport av både små och stora marginaler. Du både förtjänar din tur och är utlämnad till andra. Men det här verkligen en sån sekvens då allt stod och vägde utan att FC Bayern kunde göra någonting åt någonting. Straffen okej, men kommer det upp ett kort, vilken färg har i så fall kortet? Ja, makten var inte längre deras.
Nej.
Men Dante får vara kvar och då är det inte lika avgörande att Ilkay Gündoğan rullar in den där straffen. Det är 1-1 okej, men det är fortfarande 11 mot 11 och det är en match som FC Bayern, trots att han då har ett mer och mer tydligt grepp om, för Dortmund och deras energifotboll, att den är svårare att driva en hel match och en hel säsong igenom. Deras lag, deras trupp, det var ju inte så brett och djupt som FC Bayerns. Och här började det märkas att de var trötta när Bayern fortsatte framåt. Och när nu FC Bayern München och Jupp Heynckes och alla berörda försökte ta det där sista helt avgörande steget, då var det ju någonstans ändå förutsägbart att det var någon av de största stjärnorna, de främsta individualisterna, som skulle kunna ta dem dit. Men hade de det i sig? Heynckes hade tvivlat. Heynckes hade varit missnöjd med hur de satte sig själva framför varandra ett år tidigare. Robben hade ifrågasatts, men ja, som sagt, här stod stjärnorna rätt. Frank Ribéry får fatt på det höga uppspelet, håller i, men snarare än att dra sig iväg på något ensamäventyr så släpper han ju i precis rätt ögonblick med klacken, ja, till en framlöpande Arjen Robben. Och Arjen Robben, han liksom glider fram på situationen. Och ska han tappa balansen? Ah, han ska inte tappa balansen. Ska han få iväg något avslut? Ska det vara ett förhastat avslut? Vad gör han nu när allt återigen står på spel? Han hinner ju, han har återberättat och liksom förklarat, jo, men jag hinner tänka. Det är liksom en halv sekund, men jag hinner tänka. Och jag hinner tänka att jag ska runda målvakten. Men han har också sån jävla speluppfattning och sån jävla tankekvickhet att han även hinner tänka om och värdera annorlunda när han märker att Weiden fäller, ha tyngden på precis det ben som skulle innebära att han skulle kunna gå med i en sidledsförflyttning och följa med i ett rundningsförsök. Så fuck rundningen. Jag behöver ju bara släppa bollen på andra sidan av honom i och med att han står på fel ben. Och precis det lyckas ju då Arjen Robben processa fram i det här mest avgörande, mest utsatta, snabbast undflyende finalögonblicket. Och så puffar han bollen på fel sida, på andra sidan av Roman Weidenfeller. Och redan när han gör det så vet han ju. Det är ju en lös rackare, det är en kryp.
En strupprullare.
Men trots att den knappt ens har kraft för att gå in över linjen så vet Arjen Robben, för han följer ju inte ens bollen med blicken. Han bara drar iväg mot hörnflaggan innan den ens är i nät, för att han vet det kommer att räcka. Den kommer kravla sig in i nät, och när den gör det så är allt klart, färdigt och vunnet.
Robben is there! Surely won it for Bayern Munich to continue his great personal record here at Wembley. With 90 seconds on the clock, Robben raced in and rolled it into the net. Oh, he's done very well. That's it. Bayern Munich, the German champions, the champions of Europe. At 68, Jupp Heynckes has steered Bayern to a double, and the treble is still on for next Saturday.
Ni sa att jag inte kunde avgöra. Ni sa att vi inte kunde vinna. Ni sa att FC Bayern aldrig någonsin skulle kunna resa sig. Ja, kolla nu. Där ni, era jävlar.
Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.